Det ska höras. Hoppas det hörs. Hör ni mig bra? Härligt. Det är mycket som händer ute i världen. Det är konflikter och man ser att det är krafter som på något sätt vill bryta ner oss. Och vi har krafter som tar tag i oss. Det är som ibland som det är liksom ett magnetfält som vill suga in oss i det dåliga, det mörka, det som på något sätt knäcker och bryter ner våra liv. Men så tänker jag också, det finns en kraft som drar oss vidare, som drar oss ur det här mörka, negativa magnetfältet. Och det är en kraft som heter Jesus. Och jag tänkte så här, om vi inte hade honom som är större än vi själva, vad hade jag då tagit vägen? Vem skulle jag då gråta hos? Vem skulle jag då uttrycka min smärta? Och vem skulle hela min själ när någon har rispat den? Jag ska tala om ett ämne delvis som är ganska svårt. Och det är det här att vi inte bara är själva är syndare, utan vi är också utsatta för andra människors synd. Vi ska komma in på en text som jag tror de flesta av oss har hört. Och det är berättelsen om den barmhärtige samarien. Och vi ska läsa ifrån Lukas evangeliet 10 med början från vers 25. Kan vi få upp den texten? En laglärd som ville sätta honom på prov reste i sig och sa: Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sade: Vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa: Det är rätt. Gör det så får du leva. För att visa att han var rättfärdig sa mannen till Jesus: Och vem är min nästa? På den frågan svarade Jesus: En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg. Och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där. Och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin i såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värden och sa: Sköt om honom och kostade mer ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa 3 tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade: Den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus: Gå du och gör som han. Herre, så öppnar vi ditt levande ord på vid gavel. Tala in i vårt liv och vårt hjärta och hjälp mig som ska predika. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Som sagt var, vi är inte bara själva syndare utan vi är också utsatta för andra människors synd. Ett helt folkslag kan bli utsatt för en annan människas synd. Och ni vet vem jag tänker på. Jag behöver inte nämna hans namn. Ett helt folkslag, ett land som lever i frihet, är utsatt för en människas synd. Eller flera människors synd kan man säga. Och det är som att det finns en mörk kraft som vill liksom rispa vår själ, orsaka trauman, orsaka posttraumatisk stress, göra så att vi blir liggande, gör att livet får svårt att gå vidare. Och det här sker ska jag säga, varje dag i olika exempel. Det sker inte bara någonstans på andra sidan jordklotet eller i Ukraina, utan det sker dagligen också i Sverige. Det sker på skolor, det sker på arbetsplatser, det sker i nära relationer. Var någonstans det finns människor så finns det alltid risken att vi råkar ut för någon annan människas synd. Den här berättelsen talar om rövare. Och det var så här att vissa vägar på den här tiden var särskilt farliga. Det var så här att röveri på den här tiden både var en farlig sak men också bitvis lönsamt. Ofta så låg en rövare i bakhåll, bakom en sten eller vad det nu handlade om. Och så liksom plötsligt så överfaller man en människa, sliter av han eller hon kläderna, tar allt vad man nu vill ha. Och inte sällan så förekom det misshandel och ibland rena mordet. Och så blev en människa liggande där, oförmögen att ta sig vidare, fullt i blödande sår. Det här var inte ofarligt, därför att romarna gillade ju inte det här, utan de statuerade ju exempel med rövare. Straffet för röveri var korsfästelse. Som bekant så korsfästes Jesus med varsin rövare på varsin sida. Och jag finner liksom en liknelse i det här, att vi säger ju ofta så här att Jesus, han går före oss. Eller hur? Det är en vanlig bild. Jesus går liksom före oss. Men jag skulle vilja säga så här också, det är delvis en sanning med modifikation. Jag skulle vilja säga att han går lika mycket bakom oss i livet. Det vill säga, han följer i våra fotspår. Han följer liksom den väg som vi har stakat ut. Och sen händer det hemska saker. Du kanske sitter här idag och du har fått en reva i din själ därför att en annan människa har sagt saker om ditt liv. Skrivit ett hatbrev eller skrivit ett otrevligt meddelande. Ni vet, man kan klicka på lite, man kan gömma sig fint bakom den här telefonen eller den här datorn, att man säger saker och ting lite för mycket. Och det där blir som en förbannelse ibland över en människas liv, att ord som sägs, det blir som tatueringar. Det är lite svårt att tvätta bort ibland vad man säger. Vi kan bli skadade av en annan människas synd. Är vi då lämnade i sticket? Nej, inte alls. Utan Jesus följer i våra spår. Han är samarien i berättelsen som liksom kommer där. Och när jag ligger där stukad av livet, rispad av ord eller våld, det finns ju det också i Sverige, då följer han i mina fotspår. Och han vill ta ansvar för dina och mina sår. Han vill hälla olja och vin i dina sår så att du kan gå vidare i livet. Du kanske känner så här, ja, men jag har svårt att gå vidare i livet. Det och det har hänt. Det finns en som följer i dina fotspår. En som vill ta hand om dig. Och jag tänker så här, att det här är ju en fantastisk bild för hur den kristna församlingen kan fungera. Att Jesus på något sätt lyfter oss upp och så tar han oss till värdshuset. Vet ni vad värdshuset är för någonting som jag ser framför mig i den här berättelsen? Jo, värdshuset, det är den kristna församlingen. Därför att det var så det var tänkt. Och jag tänker så här att kanske vi lite för lite har betoningen av församlingen som ett värdshus. Det vill säga en kombination av fika, bullar, mat eller vad det nu är, och själens helande. Alltså trasiga människor som inte bara handlar om de svaga, utan alla de som på något sätt har hamnat på marken och inte kan ta sig upp av egen kraft. Så drömmer jag om att församlingen ska vara ett härberge, ett värdshus för dem som ligger på marken, vem det nu är. Och att du och jag skulle få lite mer självförtroende, att våga vara de människor som faktiskt är en annan människas nästa. Det finns en överdriven professionalitet ibland i vårt samhälle idag. Ja, men jag måste ju ha den utbildningen, jag måste göra det. Nej, det måste man inte alltid. För det räcker ibland med en stor portion kärlek. Ni vet att en människa som har mött kärlekslöshet behöver botas med kärlek. Det räcker inte med psykoterapi. Det räcker inte med att ett samhälle som tar om hand om. Därför att det är begränsat. Det behövs över längre tid. Det behövs en kärlekskraft som kommer över våra liv. Genom Jesus och genom dig. Det är så vi på längre sikt helas. Kärlekslöshet behöver botas med kärlek och omsorg. En fantastisk berättelse som jag bär ofta med mig, och det är liksom den berättelsen är konkret. Och den handlar om en person som heter Elise Lindqvist. Är du bekant med henne? Ängen på Malmskillnadsgatan, som hon kallas. Hon blev illa behandlad som barn. Otroligt kärlekslöst behandlad. Det händer någonting med ett barn som blir kärlekslöst behandlad. Hon var 16 år när hon första gången sålde sin kropp. Hon tog sig ur det där för ett tag sedan. Gifte sig, men råkade ut igen för misshandel. Fick barn, trodde allt skulle bli lyckligt. Men så började problemen igen och det var missbruk och allt möjligt. Och vid 58 års ålder så är hon ett psykiskt vrak. Både kroppsligt och psykiskt. Hon får kontakt med en läkare som säger så här: men du behöver åka till kurorten Mösseberg. Någon har varit där kanske. Sett det här fantastiska stället i jugendstil. God mat. Man vågar ju knappt säga att, ja, jag vet inte vad man ska tävla med, men det är i alla fall ett fantastiskt ställe. Det är som att det är en helande miljö i de här väggarna. Dit fick i alla fall Elise Lindqvist remiss. Och de tog emot henne, och tanken var att hon skulle vara där en månad för att vila upp sig, men det blev så småningom 2 månader. Och hon kommer dit och hon är så fruktansvärt hatisk. Och hon berättar: jag svor åt varenda kar. Och det är klart, när man har blivit stukad av män så är man inte så välvilligt inställd. Och hon skrämde livet ur personalen. Och hon kommer dit helt nerbruten, sönderslagen, söndertrasad i själen. Men så är det inte bara läkare där. Det är inte bara sköterskor och det är inte bara människor som tar hand med henne och fixar om henne. Utan det är ett volontärpar. Och hon får kontakt med dem. Hon upplever att det går att prata med de här människorna. De är inte proffs. De är inte psykoterapeuter. Utan det de har med sig och det de ger till henne, det är det liksom den här gudomliga kärleken som tycks vara någonting. När jag möter en människas nöd så känner jag på något sätt Gud knackar på min axel och säger så här: här är din nästa. Och jag får kraft. Jag får också andens gåvor till att lyssna i tankar som Gud säger. Och de tog sig an hennes liv. Och när hon så att säga avslutade behandlingen på kurorten, då tog de med henne in i sitt hem. De tog henne på något sätt till det värdshus de hade att erbjuda. Det finns ett värdshus som börjar med den kristna församlingen, men som ibland också behöver ta sig vidare till ditt hem. Det vill säga, det räcker inte med ett kortare ögonblick, utan det behövs ett helande på längre sikt. Och så småningom efter ett år så kan hon börja relatera till livet. Och sen så småningom så är det ju en historia. Hon är 85 år gammal nu, Elise Lindqvist. Och fortfarande still going strong på Malmskillnadsgatan. Hjälper utsatta kvinnor med trafficking och så här, va. Och man ser att Jesus på något sätt följer i våra fotspår. Det finns en kraft som utlöses när vi går i en annan människas fotspår. Vi pratar om den gåvobaserade församlingen det här halvåret. Och jag skulle vilja säga, det är när vi rör oss i hans fotspår som vi också får göra erfarenheten av andens gåvor. Jag skulle vilja säga, en särskild gåva kanske den här tiden när många människor är rädda och många människor har det jobbigt. Det är tröstens gåva. Det är den här känslan av att mitt i allt samman som kåv så finns det ändå människor som lägger armen om mitt liv. Som på något sätt ingjuter hopp i min själ. Du och jag, vi får be om andens gåvor. Inte för att glänsa, utan för att en annan människa ska få del av en högre kraft än mig själv. Vi får andens gåvor därför att uppdraget som vi har fått som församling, det är för stort för din och min kapacitet. En berättelse som jag ofta återkommer till och funderar över så här. Är det bara så att det är de svaga människorna som blir stukade och sårade av livet? Är det bara de svaga människorna som råkar ut för rövare? Jag menar, människor som på något sätt bryter sig in i livet. Är det bara de människorna som blir? Är det bara gamla pensionärer som blir så här lurade av människor som säger, ja, men vi är från hemtjänsten eller vi är från banken eller vad så här, och bryter sig in och stjäl och förgör? De som är utsatta i samhället, är det bara de som kan råka illa ut? Nej, alla av oss kan vara den här människan som blir liggande på vägen. I Leksands, i missionsförsamlingen i Leksand, så finns det en altartavla som är ganska fantastisk. Den föreställer Elia och den föreställer Mose. Det är två sådana här superhjältar som har, hur ska man uttrycka det, otroligt med andliga muskler att tillgå. Men båda två var människor som vi. Och Elia, han skildras ju som den som liksom står på berget, som utkämpar striden med Baalsprofeterna och som gör fantastiska saker. Men vi glömmer bort att han också var en människa som vi. Och jag skulle vilja säga, sanningen om människan, det är att vi är starksvaga. I vissa lägen så otroligt liksom kraftfulla. Och andra kan vi vara helt sänkta ner till marken beroende på vem vi möter. Det är ju en myt det här att vi alltid är starka, alltid har motståndskraft på allting. Det är ju inte sant. Även den starkaste kan falla till marken. Och det gjorde Elia. Elia befann sig på Horebsberg och där möter han Baalsprofeterna. Och där utkämpar en strid och man tänker så här, ja, nu är det vunnit. Nu är det bara fantastiskt och nu är det bara att fira segern så här. Men det blev inte så. Utan han var förmodligen ganska trött efter sin insats och kanske hade han inte ätit och sovit ordentligt. Det är då smällen kommer. Isabel som var den främste fienden, hon som var en av de värsta på Israels tid. Hon skriver ett brev. Ett sån här riktigt brev med drypande gift. Hon skriver så här. Må gudarna straffa mig nu i fortsättning om jag inte morgon. Vid denna tid låter det gå med ditt liv som det gick med alla dessas liv. När han fick veta detta bröt han upp och begav sig för att rädda sitt liv. Och han kom till så till Beer-Seba som hör till Juda. Där lämnade han kvar sin tjänare. Men själv gick han ut i öknen en dagsresa. Där satt han sig under en ginsbuske och han önskade sig döden och sa: det är nog, ta mitt liv herre, för jag är inte för mer än mina fäder. Därefter lade han sig att sova under en ginsbuske. Men se, då rörde en ängel vid honom och sa till honom: stig upp och ät. När han då såg upp fick han vid sin huvudgärd se ett bred, sådant som bakas på glödande stenar och ett krus med vatten. Och han åt och drack och lade sig åter ned. Men Herrens ängel rörde åter vid honom för andra gången och sa: stig upp och ät, för annars blir vägen för lång för dig. Då steg han upp och åt och drack. Och gick så styrkt av maten i 40 dagar och 40 nätter. Ända till Guds berg Horeb. Alltså, här har vi ju en kraftfull hjälte som till slut önskar sig döden. Ibland kan man komma faktiskt på det här tillståndet att man önskar sig döden. Därför att livet är så fruktansvärt jobbigt. Någon har tvålat till en så fruktansvärt. Ofta så är det ju inte via så att säga fysiskt våld du och jag kan bli skadade. Men vi kan bli skadade genom en annan människas ord. Och ibland så blir det rena hatbrevet. Ibland så kan det vara så att du har fått ett ord över ditt liv som har märkt dig för alltid. Han blir mosad. Och han känner liksom så här: jag blir rädd. Och när en människa blir rädd, ja, då tar det riktigt tokiga tankar som kan ta fart i skallen. Men så berättas det, det kommer en ängel. Och nu till sist kommer vi till slutpoängen. Han säger inte så här: nu ska vi be tillsammans, nu ska vi rycka upp. Han säger så här: ät och drick. Om en människa inte får sömn, mat och vila så fungerar ingenting. Ibland måste vi vara lite som frälsningsarmén som brukar säga så här: du kan inte predika evangelium för en människa som fryser om fötterna och är hungrig. Du måste börja i de fysiska behoven. Sen kan du komma till de andliga behoven. Du och jag kan tillsammans med Jesus vara de människor som är som Samarien. Som lyfter upp människor, som tar det till de större sammanhang för att sen leda det in till ditt eget hem. Vi ska vara en plats för människor som har mist sina drömmar. Vi ska vara en plats där människor har förlorat någonting och inte kan resa sig igen. Han kallar dig. Han fyller dig, han utrustar dig och han för oss till honom som går i våra spår, som går och följer våra liv. Och jag ska säga dig, han vill ta ansvar för alla dina sår. Amen. Tack Jesus. Att du vill fylla oss med din heliga ande. Tack för att du tar ansvar för våra sår. Tack herre att vi får vara som Samarien tillsammans med Jesus. som Herre låter församlingen bli ett härberge för trasiga människor, för trasiga liv. Tack Jesus att du välsignar oss här och nu. I dig vår Herre Jesus. Amen.